ljus, alkoholfri, ekologisk.
Var annorlunda att sända podden på en lördag, men det hade sina förklaringar. Och ni som har väntat på fantastiska Nordmark-podd, ni har ju såklart inte väntat förgäves. För denna vecka så har jag Sara Parkman på besök här i Nordmark-podd. Hon är helt otrolig. Jag har så otroligt stor respekt för Sara. Hon är väldigt vis och hon har ett öra och en begåvning som jag tycker faktiskt är helt unikt. Ett helt eget melodispråk och hon är fantastisk. Och hennes senaste skiva Eros och Ape, Filia, sa jag det rätt nu? Tror det. Är helt makalöst. Det är ju inte ensam att tycka såklart, men det är helt otroligt. Helt fantastiskt. Hon är min gäst och vi pratar ju såklart om hennes album. Vi pratar om en låt som heter Björnen som är min favorit. Den är otrolig. Inställning till livet, det går aldrig men det går. Asplöv, tankekraft, övertala varandra. Mötet i skapandet, arbetsledare, den öppna kappsäck, en gammal Volvo. Vad är det heliga? Jag är bara jag, bära på sköld, bygga sina egna tankar, jojo, höga kusten, bilolyckor, dödsritualen och musikens magiska kraft. Oj, det blir så spännande därför att jag hakar upp mig. Det är några av spörsmålen. Jag kommer också att avsluta det här avsnittet med att spela en ny låt av mig, Nordmark, som släpptes i torsdags. Den heter The Building och handlar om ett sjukhus / samhälle, kanske också ditt huvud, du som lyssnar. Och då kan du tänka, varför är du så självcentrerad att du spelar din egen musik? Och det är såklart att jag är självcentrerad, men det är också att det är en rättighetsgrej. Annars hade jag såklart spelat mina artisters, gästers musik, eller banden som är här också för den delen. Det är en politisk svårighet, tyvärr. Så, häng kvar till slutet och lyssna på The Building. Stort tack också till Norrlands Ljus, alkoholfri ekologer, som är min huvudsponsor. Ni är helt underbara. Följ mig gärna på Instagram, Nordmark-podd, kör! Du, Eros Agape Filia.
Ja, eller farfar ringde häromdagen och sa Filia, Sara.
Filia, okej.
Det är väl en petitess, men Filia för att det ska vara rätt då.
Filia, Sara Parkman, Parkis.
Amen.
Always a pleasure.
Always a pleasure to be back.
Alltså, ja, verkligen. Fan, vilket fint andra.
Jag blir jätteglad att du
jag gillar ju din musik jättemycket, men det här är det bästa tycker jag.
Är det sant?
Ja, det tycker jag.
Det är ju väldigt smickrande. Det vet ju du som musikskapare själv. Att när man har gjort något som har fått uppmärksamhet så tänker man, jag kommer aldrig kunna göra det här igen. Eller när man känner så här, ja, men jag blev nöjd. Och då är det ju lätt att få prestationsångest. Så det är ju en väldigt komplimang.
Eller den här känslan. Hur gjorde jag det där?
Ja. Och så försöker man tänka, just det då. Det var så vi gjorde. Bara, det kommer jag aldrig kunna göra igen för det är en annan tid.
Mm. Ja. Nej, men den är fantastisk. Jag har ju min absoluta favorit är faktiskt Björnen.
Det är min favorit också.
Ja, den är otrolig. Jag älskar den. Jag tänker att vi ska prata om texten och så. Och vi ska prata om den såklart. Men först och främst, hur känns det? Det är fjärde albumet, va?
Tredje soloalbumet.
Jaha.
Är det. Och sen,
jag tyckte att det var duktigt och fick det till fyra.
Men jag släppte en skiva med Samantha Olanders för 5 år sedan som hette Matriarkerna. Då var det ju duo. Men så tredje soloalbumet, men fjärde liksom albumet.
Okej, okay, så ja.
Som jag har haft en albumcykel
helt...
och så.
Ja, jag var inte helt loss.
Nej.
Nej, men när du var här sist så var det ju, du hade precis pandemin brutit ut. Och vad allt det nu innebär med noll turné och noll
noll gigs.
Mm.
Men nu har du ju slutsålda gigs. Ja. Den jävla fucking hösten.
Ja, det blev så.
Det blev revansch.
Ja, det är något konstigt så här när den tänker att glaset är halvtomt inom min inställning till livet. Vilket gör att man oftast blir glatt och överraskad. Och så är det ju nu med det här att jag bara, va? Hur är det möjligt? Vilket, och så blir jag jättetacksam och ganska stolt. Men inte tänker jag att någon skulle... Nej, men jag har ganska svårt att tänka att det ska bli bra. Jag tänker att det går aldrig. Men sen är jag överraskad rätt ofta för att det går. Och så är det lika väl nu. Alltså, tänk att det gick att göra till album. Det har bokats en turné. Folk vill komma. Mm. Folk tycker om skivan. Och den här känslan är liksom separerad från att vara och göra en skiva. Den är ju som någonting helt annat. Då är man ju ganska instängd. Och bara, det här är kul, det här känns lustfyllt, det här är svårt. Då är man som på helt andra parametrar i vad man är i skapandet. Men sen när det är klart, då är man som ett litet jävla asplöv.
Mm.
Och känslan är att det kommer aldrig gå.
Nej, ingen kommer gilla det.
Nej.
Och det kommer inte komma en jävel på spelningen.
Nej.
Ja, men jag tycker det är så jäkla... Den känslan känner man ju igen såklart. Att det är liksom när man är i det här bubblan av att skapa. När det bara finns någonting som... Då finns det enda problemen då är att få klart det, liksom skivan.
Ja, men precis. Och man så här, vad ska det vara för ord här? Eller hur ska vi lösa det här breaket? Jag förstår inte hur vi ska... Och så upptar det väldigt stor tankekraft. Mm. Men det är ju verkligen skyddad verkstad. Det är som att vara barn och man leker eller... den är så vitt skild från sen när det blir offentligt.
Men hur funkar själva processen när du skriver? För du skriver musiken.
Ja.
Och sen så, för du har ju ditt band.
Ja, jag och Hampus Norén börjar liksom ihop och skriver och gör allting tillsammans. Mm. Och sen är det väl som att fröet behöver komma från mig. Men sen så är det som att vi planterar det ihop och tar hand om trädgården. Mm. För vi skriver ju också musik ibland till film och teater. Och då har vi en annan process. Mm. Då måste det komma från oss bägge. Ja. Eller, men i liksom Parkman-projektet så är det från början från mig. Så processen brukar ju vara... Nu kan du ju säga, för att vi har ju gjort det här några gånger. Att vi först åker oftast iväg till en plats. Och verkligen öser in idéer. Och har ganska... Liksom, vi brukar säga att vi låter nej-skorna stå och ha ja-skorna på.
Mm.
Och allt är välkommet.
Mm.
Och så samlar vi in massa material som blir någon slags mapp med olika demos. Mm. Och sen börjar förädlingen av det.
Sen kommer nej-skorna.
Ja, men verkligen. Och där
alltså,
vi kan...
nu säger jag stopp här. Nu får fan nej-skorna åka på.
Jo, men verkligen. Så, nej, det här känns inte bra. Då, jag gillar det här. Och så får man börja övertala varandra.
Mm.
Så, och den processen är ju ganska lång och arbetsam. Men väldigt rolig. Då är det ganska så här... rutinmässigt, vi kanske avsätter de här två veckorna och sen så har man en paus och så har man en vecka till och går varje dag 9-16 för han har barn så ska man hämtas och så sitter man och funderar och sätter upp post-it-labbar på väggen och drar linjer och så börjar man spela in med andra musiker och sådär och sen blir det klart.
Mm.
Och sen så har vi där bandet med musiker som är några återkommande nu till turnén är några nya men som har varit med förut, det är som en liten familj av musiker. Då är det som att processen börjar på nytt av att hur ska vi göra den här musiken live? För det är en sak när man spelar in, då kan man ju på något sätt lägga lager på lager på lager och testa olika körer. Och man, ja men på skivan är det tre olika körer som vi har spelat in, fyra till och med.
Mm.
Men då ska man översätta det på de här fem musikerna som vi blir på turné. Och då öppnar man på något sätt boken igen och behöver göra omtolkningar och sådär. Så i korta drag... Mm. Ser det ut så.
Ja, men det är coolt. Det är som när jag skriver, alltså, jag tycker det är så fascinerande och intressant det där hur man jobbar. För en del, du gör allting själv, men jag gör inte det. Jag har ju min musikaliska kiropraktiker som jag kallar dem, Patrik Alvarsson. Så jag skriver en skiss och så skickar jag till honom och så får jag kanske tillbaka en kör eller ett gitarrar. Men jag skriver alltid. Alltså, när det handlar om Nordmark så måste det vara jag som skriver texten. Det känns
just
viktigt.
Det. Mm.
Men resten är helt öppen för... Fan vad det här blir ju fantastiskt.
Mm.
Alltså, då kan vi lika gärna köra på det. Alltså, det är liksom att man hittar någon slags... jag är väldigt ödmjuk inför att man inte kan... Det är inte bra om man gör för mycket själv. Jag tror att det behövs en... Någon slags... man behöver ha ett litet team. Och sen så... mixar ju Frans musik och han som master så att man man hittar liksom de här människor som man bara, men det här, nu drar vi åt samma mål. Och då kan det vara ganska trassligt på vägen dit. Det behöver, ibland blir det till och med bättre, tycker jag.
Det tycker jag också. Jag tycker att det blir mycket större när man bjuder in andra människor i en process. Mm. För det, jag skulle aldrig kunna åstadkomma det själv. Jag förstår ju att det finns en ton eller liksom en så här, huvudsträngen är ju jag.
Mm.
Men om jag skulle gjort det Mola Lena, då hade det varit någonting annat. Och det handlar ju både om så här, teknisk kompetens, men också vad som uppstår i skapandet av, i mötet mellan mig och Hampus, som är att, ja, men på samma sätt som om jag skulle sitta här själv och ha en podd, så skulle jag prata mycket tråkigare. Jag tycker att det sker ju någonting i vårt möte. Mm. Och så är det med musikskapande. Och jag känner mig väldigt ödmjuk inför det. Och sen är det likväl att också kunna, och det är det svåraste, att komma till den nivån att den har total tillit inför någon annan. Mm. Att den tar beslut utan att jag, och där jag kan släppa att inte vara med i varje led.
Mm.
För så är det också, Sven Johansson är det som har mixat alla skivor, som vi också, jättegammal vän. Att Sven och Hampus kan sitta och ta beslut när jag till sist, ja, men lite som när man varit i en parfymaffär och man till sist inte känner någonting. Nej. Så bara, ni får ta det, jag fattar inte, ni får bestämma. Och så kan de ge samma mot mig. Mm. Och att man kommer till det där en kan släppa saker.
Och att man också ibland inte bryr sig.
Nej.
Alltså, det kan ju vara alltid från en presstext där man bara, ah, men nu har jag läst, vet du vad, om du nu, du som ska göra den här presstexten, du lär väl veta då, kanske lite bättre.
Ja, alltså, vet, ja, men bara, precis, att landa i det, så det är inte jag som är grafisk formgivare. Nej. Jag är musiker. Mm. Och att faktiskt så här, steppa åt sidan på det sättet.
Men hur är du med det? Jag har ju själv problem att släppa saker. Jag har fått otroligt kontrollbehov.
Det har jag också.
Men så att liksom, och ibland säger jag så här, jag tycker att det här är jättebra. Men jag, just den här delen, alltså det kan vara allt från text till, ja, till musiken. Eller om någon spelar något annat instrument. Så här, men det kan behöva gå något varv för att det sen ska vara, ja men du har ju faktiskt rätt. Hur är det för dig? Är det liksom, är du...
Ja, jag har också ett kontrollbehov. Och sen har jag en ganska tydlig vision hur jag vill att saker ska vara. Och har, men har ju tyvärr inte den tekniska kompetensen som ibland skulle vara bra. Till exempel så här, vad duktig i Photoshop hade varit ganska praktiskt. För jag vet hur jag vill att det ska se ut. Men jag är ganska ointresserad av hur man gör.
Mm.
Men jag försöker hitta någon slags mellanting till dem jag arbetar med. Att de har ganska fria tyglar. Men att från början dela någon slags vision. Och sen vet jag att ibland att vara då musiker, eller i det här fallet artist, är ju också att arbetsleda. Och där kan man bli bättre.
Mm.
Det är inget som man fick lära sig i skolan. Hur en gör en bra... hur gör man en bra process? Jag tycker att det är det, så varje gång att jag lär mig.
Mm.
Men jag har ett stort kontrollbehov, men också ett behov att de personer jag jobbar med ska få komma in med deras konstnärlighet. För att vi kan ju aldrig betala liksom, vad ska man säga, marknadsmässiga löner.
Nej, det går inte.
Utan man betalar ju ett arvode som är okej, men inte det som de skulle få om de gick till Klarna och gjorde grafisk formgivning. Så då måste den här personen, ja, men som är formgivaren, som har haft en fantastisk, Mika Kastner, som har gjort all form.
Mm.
Och hon har haft ett enormt tålamod, men jag hoppas också att hon känner att hon får ut sin konstnärlighet genom att göra det, för att hon ändå inte får den typen av lön hon skulle ha fått om man har gjort det för ett kommersiellt projekt.
Mm. Alltså det är ju omslaget är ju fantastiskt också.
Ja, det är faktiskt.
Det är väldigt, väldigt fint. Jättefint. Vad, alltså om vi nu ska prata och nörda ner oss om skivan så här, hur föddes idén till, och vad är liksom, vad skulle du säga är, alltså album är ju så, det kan ju börja någonstans här när man väl sitter och skriver om det här albumet, men sen så kan ju den idén växa till någonting, det kan bli liksom större eller mindre.
Mm.
Vad, om du fick beskriva liksom albumet, vad handlar det om? Och sen ska jag tänka på det andra. Men vad betyder det liksom för dig, och både textmässigt och musikaliskt?
Processen med den här skivan och det har blivit är ju då att det handlar om kärlek. Det är väldigt mycket musik som gör det. Och för mig betyder det att jag har fått skriva om kärlek.
Mm.
Det hade jag aldrig vågat göra förut, för att jag tyckte inte att jag hade rätt till det. Och att det handlar ju i grunden om att säga att så här, jag är en människa som kan älska. och bli älskad. Mm. Och det är väldigt lätt att säga, men ganska svårt att göra i praktiken.
Mm.
Och så var det nog att det lägligt, det kom med att jag haft en ganska, en relation som var fin men som var svår. Mm. Som tog slut. Och när vi började i den här liksom öppna kappsäcken och se vad det finns för idéer, jag och Hampus, så då låg det väldigt nära till hands, så började liksom skriva lite utifrån det. Och sen så var det som att vi någonstans under vägens gång insåg att ja, men just det, nu är vi inne på det här med kärlek. Och vi har pratat tidigare också mycket om vänskaplig kärlek och den heliga kärleken. Och så började vi teckna upp en karta kring det. Och så tycker jag att det är när man sen bestämmer sig, men den här skivan handlar om det här, så mm. vet jag att det finns ju också mycket annat det handlar om, men det blir till sist en, så var det med Vesper också, ja, men det är ett utforskande om det religiösa och heliga, men där finns det också ganska mycket annat. Men det blir någon slags paraply. Och det som är fint och väldigt speciellt när man har det som sitt yrke är att det är också så här, det här är ju ett kapitel av mitt liv. Och också Hampus liv, men mer indirekt. Men det vi har pratat om från de senaste 2,5 åren ryms i det här formatet och förädlat och förfinat och ibland omskrivet. Men varje låt har ju en kärna utifrån det som har skett. Så jag tycker det är ganska kul att tänka på de mina soloskivor. Den första, Sara Parkman Skog, den släpptes för 6 år sedan, och då var det så här, ja, men det är som att man åker en gammal Volvo på en skogsbilväg och bara wow, och allt bara rörigt och röjigt och typ dricka bärs och gå på rave så. Och så var den andra skivan med så här, okej, men vad är arvet? Vad är det heliga? Vad är Gud? Titta uppåt och vara så, det stora. Som var någon slags, när man kommer till 30. Och sen nu är det album 3 som är så här, ja, men jag är ju ändå bara jag. Det här är min kropp. Vad känns i kroppen? Vilka är mina relationer? Vad betyder det att, vad betyder min och mammas relation? Vad betyder det att ha sex med någon? Vad betyder det att ha svårt att våga bli kär i någon? Eller att inte acceptera, eller att acceptera sig själv. Och så de här olika. Och så det är som att det här är en väldigt kroppslig skiva. Ja. Om förra skivan var någon slags, jag ska ju till min psykolog efteråt, men så psykodynamisk tant. Och då pratar man mycket om sina föräldrarrelationer. Jag tror att förra skivan var väldigt mycket i relation till min far. Och det här är väldigt mycket i relation till min mamma. Fick du ett ganska långt
svar? Ja, men det var fint. Alltså, jag tycker jag också är mäktigt. Med både albumformat, men såklart, men också med texter som får en att liksom reflektera över vad låtarna handlar om. Är ju att man inte, att det finns, alltså livet är så komplicerat som det är. Och liksom känslor, det är ju jättekomplext. Och en text kan ju också vara i sin enkelhet. Alltså för vissa människor så kan ju en viss text betyda någonting, och för den andra något annat, såklart. Och det är det som jag tycker är så fint. När jag hörde Björn först, så kan jag bara, jag undrar vad hon menar med den här texten. Man kan ju tyda den bokstavligt bara som en vacker poetisk text. Men jag vet att det finns en mening med den också. Du har ju skrivit den med en tanke och en idé om vad den handlar om. Och det vill jag veta.
Ja, men det var så här. Jag hade en mardröm som är ordagrant citerad. Varje vers är liksom steg för steg i mardrömmen. För periodvis så för jag drömdagbok, och ju mer drömdagbok man för, desto mer kommer man ihåg. Så att det här drömmen utspelar sig i det kapellet jag växte upp i, på en kristen kursgård i Dalarna i Rättvik, på stiftsgården där, som är ett ganska vackert kapell om man har utsikt över Siljan. Och då händer det att det är två björnar som vill ta sig in i det här kapellet, och jättehotfullt, jag lyckas stänga dörren, men en är redan inne, och jag står i mitten av det här kapellet, och det är omringande folk, och björnen biter mig i armen, och jag svingar den i luften, och alla tittar på mig, det är ingen som hjälper mig, jag har panik, men jag är jättestark, och så dunkar jag till den. Och det som inte är med i låten, det är att jag också faktiskt dödar den. Att jag tar foten och trycker till den på skallen, så att så här, hjärnan rinner ut. så var drömmen, och när jag vaknade upp, jag bara, oj, det här. För många drömmar är ju mer en bearbetning av dagen eller så här, tjafs som återkommer. Man är på en tågstation och vilse typ. Men när jag vaknade så var det så tydligt att det här är någonting som jag behöver förstå. Och då minns jag att jag berättade det för min kompis Lasse, som en underbar toka som bor i en husvagn i Berlin, som hade hittat då bara någon dag efter ett utdrag ur en drömtydningsbok där det var en Sara som bemästrade en oxe.
Mm.
Och då var det som att oxen fick bli en parallell med björnen, och så under ganska lång tid gick jag runt och funderade på vad betyder det här kraftdjuret, som också kom in i mitt barndoms allra heligaste rum, för kapellet var en väldigt trygg plats när jag var liten. Och då till sist så förstod jag med hjälp av både psykolog Marianne och vänner. Alltså jag tycker dröm är väldigt intressant. Och har ett arv både av mamma och mormor och mycket så. Deras liv har blivit styrda av drömmar. Och insåg att björnen är ju jag.
Mm.
Jag klarar inte av att släppa in mig själv. Att jag dödar mig själv. Jag klarar inte av mig att på något sätt tycka om mig själv.
Mm.
Och jag tror att man kan säkerligen tolka på fler sätt, men i den här världen fick det bli det. Och då kom liksom refrängtexten till, som blev någon slags ta hand om det. Så här, men låt mig tycka om mig själv. Istället för att döda björnen så kan jag få rida på ryggen och våga gå ner i det mörka, i det läskiga. Och, ja.
Det var lite åt det hållet som jag tolkade när jag själv så här, om jag satte mig själv in i den texten. Att det finns en så här, vi har alltid någon, eller jag vet inte, det kanske finns vissa människor som inte har det, men jag tror att man hela tiden går, man bär på någon slags sköld som man ibland riktar mot sig själv. Alltså det går liksom inte att vara snäll mot sig själv i alla lägen heller. Man har hela tiden någon slags, om man inte är någon otrolig narcissist, jag vet inte, men om man har liksom en,
om man har lite empati,
ja, om man har ett ifrågasättande av sin egen existens, så tror jag att då har man en björn med sig många gånger.
Ja.
Och så uppfattade jag den.
Jättefint.
Det var väldigt så här, den är otrolig. Det är den bästa låten.
Jag är tacksam att du också säger det, för att det handlar ju också om de där sakerna att känna. Eller jag tänker på det här att ibland kan man prata om att så här, man kan inte älska andra förrän man älskar sig själv. Och jag tror inte heller att det är helt sant. Nej. För att det är absolut mycket lättare att älska andra än att älska sig själv. För att den tvivlar. Och jag tror att en viss mån av tvivel måste man ha. Annars så blir man en narcissist eller empatistörd, om man inte kan säga så här, men här gjorde jag fel eller jag klantade mig. Och för mig är musiken också ett sätt att gång på gång öva sig att vara människa. Och då blir jag väldigt, då känner jag att men det här är mitt bidrag till den här världen vi lever i. Att jag kan också ge små platser dit människor kan gå för att också få öva sig i det och tänka på de här sakerna och bygga sina egna tankar om vad musiken är. Att vi hjälps åt i att öva oss på vad det är att leva. För det är ganska svårt och vidunderligt kul.
Ja, jag vet. Ja, det är ju en jätteknasig dualism.
Ja.
det svåraste instrumentet som finns att lära sig att leva.
Ja, men jag varit vaken hela natten för min kompis var på så här dejt igår. Bara för att jag pratade med henne precis innan jag kom hit. Och hon har varit med och skrivit en av låtarna på skivan som vi skrev för 2 år sedan. Och så är det som att vi har följt varandra den här tiden. Så jag fick någon sån här live-rapportering och allt är jättebra. Och då är det som att också det sista vi säger när vi lägger på oss, bara, men tänk när vi var för 2 år sedan på Eli Wägners hus på Residens och skrev om kärlek och pratade om det och kände att det var så svårt. Och nu vågade du bjuda den här personen på en dejt och det gick jättebra och du känner dig trygg och lycklig. Så här. Men livet är vidunderligt. Va? Tänk att det kan hända liksom. Ja, men parentes. Men...
Ja, men det är ju så. Men jag tycker det är liksom intressant det där att man, när det kommer till kärlek och att det är så, att det att det kan vara så svårt. Det är liksom nu är jag på en plats där allting känns jättebra. Jag har känts jättebra länge.
Mm.
Men väldigt ödmjuk också genom att livet kan också liksom fälla krokben för en själv. Jag har gjort det, nu snackar jag inte bara om kärlek, utan liksom både på det fysiska och psykiska planet, välmående, så tar jag ingenting för givet. Jag är väldigt, jag har liksom någon slags katastroftänk också hela tiden. Att, oj, oj, nu har det varit bra så länge, så nu måste du förbereda dig på att det kommer snart bli ett helvete.
Jo, men alltså,
det är som vad att... är det? Och jag tycker att det är samtidigt också någonting vackert, vet jag inte. Men jag tycker att det är fint, för jag är, när jag är glad är jag väldigt sjukt glad och peppad. Och när ledsen så är det liksom, så är det fruktansvärt. Men så tänker jag att det är för alla.
Det är inte så för alla. Men jag är själv likadan. Alltså jag brukar tänka att det är som någon slags höga kusten. Jag är inte som Ångermanälven eller jag vet inte vad du har för älv.
Jag brukar mest jämföra med ett jojo.
Ja, men jag tänker att det är höga berg och så rätt djupa dalar. Men utsikten är fantastisk.
Mm.
Och som det också är någon slags fysisk översättning är att cykla i Höga kusten eller Nordingrå, där bor mina föräldrar. Det är som att man vet att när man cyklar upp för backen, det är en fruktansvärd uppförsbacke, men snart kommer en otrolig nedförsbacke. Och det blir kul. Och sen när man är i den här nedförsbacken, men det kommer komma en uppförsbacke efter det, för det är berg, det är 50 berg. Så det finns liksom, och den liksom dualismen, där pendlar man emellan. Mm. Och jag tror att jag får bara acceptera att det är så.
Ja, jag har accepterat det.
Ja.
Jag alltså när jag blev sjuk när jag var 23, alltså, och eftergiften efter det var väldigt svårt med den psykiska hälsan under lång tid. Att det fanns en någon slags ifrågasättande över det här kontraktet man har skrivit på med att födas. Jag signade inte upp.
Nej, det var
alltså,
ingen
sån. Hade jag liksom fått välja, hade jag helst bara skitit i allt.
Ja.
Alltså, och inte varit en av de här miljonerna spermier som klarade sig.
Mm.
Men det, i och med åldern och att jag nu tycker att jag har, jag vet att jag är privilegierad liksom, och jag har, men som många andra människor så har jag haft ganska stora problem. Och någonstans, alltså jag hatar att säga det som inte förgör en, gör en starkare. Men jag har blivit ödmjuk av mina motgångar.
Jag tycker att man också ska hålla det i handen.
Mm.
För att jag tycker att jag märker om jag möter en människa som har haft det ganska enkelt i sitt liv, som inte haft motgångar, så märks det. Och det är en gåva. Eller jag tänker ibland att det är en gåva att haft motgångar, för det gör att man kan möta andra personer.
Det var fint sagt, tyckte jag.
Jo, jag tror det. Och att, ja, men jag har varit nära att dö lite för många gånger.
Mm.
Genom olika bilolyckor. Som har varit jätteallvarliga. Och senast i somras så krockade jag med en älg. Och det gick jättebra. Alltså älgen knalldog och bilen också.
Vad traumatiskt. Men då var du uppe i kusten?
Nej, det var utanför Smedjebacken efter att vi släppte en skiva i somras med Maria W. Horn som heter Funeral Folk. Så vi hade spelat den här musiken i Mimerlaven i Norberg. Och det var liksom, det är musik som är skapad till en dansföreställning som handlar om att processa döden och att på något sätt sörja och ha en ritual. Så vi hade spelat den och det var en sån här konsert som jag alltid minns, för att det hände någonting i rummet. Det var stort och någonting öppnades i rummet och musiken var verkligen en kraft och en typ av helighet. Och så kör jag hem och är svinlycklig över att så här, vilken konsert. Och sen bara pff, så krockar jag med älgen. Och det är min sjätte bilolycka. Och jag har varit med om en...
What?
Ja.
Jesus.
Och jag ska inte gå in mer på det, men jag har varit med om bilolyckor där människor har omkommit. Mm. Liksom. Och då dels är det någonting med så här, vad musiken är. Musiken är en märklig magisk kraft. Att vi hade varit i den här dödsritualen och sen så åker jag hem därifrån och så dör den här älgen och jag överlever. Och men du vet så här, det slås av att en tacksamhet att det inte hade möten i trafik och det hade nya däck, så blev en kort stoppsträcka och det var en fjolårskalv, det var inte en fullvuxen älg och så. Och så möter jag liksom mitt i natten, men det var jättemånga bilar som stannade. Så den första som kommer och pratar med mig, och jag bara, om det är min sjätte bil och lycka, varför blir det så här? Och så säger den här mannen bara, ja men du, det är ju någon som vill att du ska leva.
Ja, alltså, fan, sjätte bil och lycka, det är starkt jobbat. Jag började tänka så här, när efter tredje bil och lycka började tänka så här, jag kommer alltid ta tåget. Eller?
Nej, jag bara, för jag älskar att köra bil.
Ja, men det är helt rätt stil.
Ja, men om du, för då är det också det där, alltså det är ingen som har
hur bra är du på att köra bil? Hur många är ditt eget fel?
Ja, det är några absolut det. Det här var inte det. Och de allvarliga olyckorna har inte varit mitt fel. De slarviga har varit så här, inom bilkö eller fått vattenplaning, och det var för att jag hade dåliga däck och körde.
Fan vad läskigt.
Ja. Men i den där liksom händelsen så är det som att jag har inte heller valt att gång på gång överleva. Men då är det som att jag bara får acceptera att nej, men jag ska ju leva och det är vad det är. Att bara finna det. Och att det är något märkligt också, musikens kraft, att den här älgen dog. Och nu tänker jag också på med den här skivan, vad det också gör att hålla på med kärlek och liksom. Det går ändå så mycket hand i hand, musiken och livet bredvid. Det är samma sak. Ja.
Det är fint. Men musiken är ju liksom, hur förhåller du dig till den? För jag tycker att den är lika komplex som livet. Alltså att det finns en så här, det är det absolut roligaste jag vet, musik. Sen jag var typ 6-7 år har jag varit besatt av musik. Jag tycker liksom att det ger mening till det jag gör och till mitt liv. Men det finns också en, och jag älskar det, liksom när jag håller på och är liksom som mest manisk, så är jag aldrig så lycklig som då typ. Jag tycker det är helt otroligt. Men det finns också en dualism där. Och det är liksom att både du och jag, man har valt det här yrket som man fullkomligt älskar. Och sen är det samtidigt, alla vi som är kreatörer och många som lyssnar på musik, man pratar om musik som att det är någonting fantastiskt och någonting magiskt. Men sen så finns det också en värld som gör att den är inte kompatibel heller med den världen riktigt vi lever i.
Nej.
Är du med? Alltså att man bara, allt det här fantastiska som man ändå också så här, vi skulle ju göra det även om vi inte fick en spänn. Och nu vill ju jag att vi ska kunna få en spänn. Att det finns så här en, att man, det känns som att, kanske, jag vet inte om det alltid har varit så, men att, eller det kanske alltid har varit så, att man alltid tar kreatören och musikerna för givet. Och jag vet inte om jag bara bölar nu, för att jag tycker att det ibland är lite så här, fan vad mycket vi ger och vad lite det finns. Och då ändå liksom, jag är så långt ifrån bit. Jag kommer ju göra det resten av mitt liv, det vet jag. Det är liksom det jag är mest tacksam över, är att det, om jag inte hade musiken, så vet jag fan om jag ens hade funnits. I don't know. Jag kanske hade gjort något annat. Men när jag sitter och skapar, så känns det så. Att det makes sense. Men att förena det ibland, vet man bara, åh herregud, den här turnén gick ju åt helvete ekonomiskt. Okej, ja. Nästa då. Ja, men det kommer gå. Och så lyckas man ju lösa det. Men är du med vart det är på väg? Att det finns den här, att offra någonting är nog fel ord. Men man har valt liksom någonting som, eller man kanske tror att vi gör det för att vi känner att vi måste göra det.
Ja.
Det var det så långt, det tog 5 minuter och koka ner det en fråga.
Jag tänker att vara musiker är ett kall för mig. Att jag kan inte göra någonting annat. Jag har också försökt, men det liksom går inte. Det är, för jag känner också att det är det här som ger mig mening. Och sen finns det olika, precis som du beskriver, ganska olika delar i det. Och jag försöker nog separera det och förstå att det på något sätt är samma hand, men i olika fingrar. Och att, ja, men det finns på något sätt en konstnärligheten, det finns överlevnaden och det finns hantverket. Mm. Att det finns ett sätt att få en ekonomi i det. Det finns en hantverksskicklighet som jag behöver ha, som är att vara duktig på att komponera eller duktig musiker. Man behöver öva till sig. Mm. Man måste liksom träna fram. Och sen finns den här konstnärligheten som är svårdefinierad och som bara finns där. Mm. Och som vi inte vet hur den uppkommer och var den kommer ifrån. Men den är definitivt den viktigaste aspekten.
Mm.
Och som också en måste skydda. Och så här, jag tycker att nu är jag känner mig trygg i det, men jag kan se när den är yngre också att det är den som är mest sårbar, för det är där man är mest påverkansbar, men som också är det allra vackraste och det på något sätt intimaste i var och en som gör musik och som ändå kan gå förlorad.
Mm.
Och så jag funderar mycket på hur de här tre då ska samverka. Show och hantverk och pengar, typ.
Mm.
Och sen har jag tänkt mycket nu i relation till att släppa skiva, att det är, jag har alltid väldigt, väldigt mycket prestationsångest. Men vi hade förra veckan så hade vi releasefest för liksom nära och kära och lite fler personer i Hägerstensåsens medborgarhus som några vänner driver. Och då var det som att all den här prestationsångesten jag hade haft släppte när vi spelade 4 låtar akustiskt på tramporgel och fiol. Och jag insåg att det viktigaste för mig, det som ger mig mening, är att min gåva till världen och till de här människorna som betyder väldigt mycket för mig, det är musiken.
Mm.
Och ni ger annat och ni gör andra saker, men jag kan ge det här och jag märker att det skapar någonting i det här rummet som sker.
Mm.
Och då är det som att allt bara men bra, det här kan jag göra. Och oavsett hur det går för skivan så har vi det här.
Mm.
Och sen har jag också erkänt för mig själv, men jag är ju också en tävlingsmänniska. Jag vill att det ska gå bra.
Mm.
Jag vill ju vara bäst.
Mm.
Så den får, på något sätt måste bo bredvid det.
Mm. Den inställningen måste också finnas när man... Alltså så var det för mig när jag var liten och började spela trummor. Jag bara, jag ska bli bäst.
Ja, så, det är en drivkraft.
Alltså, annars hade inte den manin funnits.
Nej, men hur ska man annars orka? För det är ju att vada i ett berg av skit innan det händer någonting.
Ja.
Man talar om hundar av en anledning och då måste det finnas... Det är en drivkraft och den är liksom inte... Jag tycker ibland att den får lite oförtjänt och lite rykte. För det är liksom, man kanske kopplar den till neoliberalism. Men jag tror det egentligen handlar om så här... Man måste vara en idiot för att kunna bli bäst på något och man måste ha den, liksom.
Ja. Nej, jag tycker också att det, alltså, vadå, hade inte jag liksom velat sitta och nöta timme ut och timme i garaget när jag var kid, då hade jag inte hållit på med musik.
Nej.
Det fanns ju en, alltså visst, det fanns också en känsla av att här är det jag som, alltså, ibland var jag ju så arg på min kära far som också var trummis. Att jag inte hade ett hårdrockstrum, så att jag hade hans superfina Ludwig-sats som fortfarande finns kvar från 60-talet. Alltså jag satt och slog på virven så här och jag bara, åh, jag hatar det gubbiga jävel.
Och då blev väl det också ett incitament. Jag ska då visa dig, pappa.
Jag kunde sitta så och bara slå samma slag en timme bara för att jag var så arg. Och då, jag älskar min far. Han är ju, men jag bara, varför har vi inte ett annat trumsätt? Det var ju bara för att det fanns ju inga pengar, såklart. Och så fanns ju trumsätt.
Det fanns ett trumsätt.
Och så, jag kommer ihåg, jag ville börja spela bas en gång. Så sa farsan, jag skulle vilja börja spela bas. Ja, jo, det kan du göra sen. Men vad är det för instrument som står i garaget? Trummor. Jag vet. Men sen så jag älskade ju det. Jag tyckte att det var... Men tillbaka till den här tävlingsgrejen. Så var det även för mig. Jag höll också på min idrott. Jag tror att att ha en stark tävlingsinstinkt, det tycker jag är någonting fint. Jag tycker att det blir tråkigt annars. Jag känner ju vissa kompisar som är bara så här, kom igen nu, nu gör vi klart det här. Så bara, att det finns någon slags loj mentalitet om man är helt avsakten av att liksom ta sig någonstans. Det låter som någon slags streber,
ja,
men det är inte riktigt det jag menar.
Nej, det finns, och jag tror att det är där man behöver bli lite bättre på att separera. Så här, men vad är en drivkraft och vad är till exempel att man, så här, en evig tillväxt eller en marknadsekonomins syn eller så här, survival of the fittest. Mm. Det är inte det.
Nej.
Jag vill inte bli bäst på bekostnad av andra.
Nej, men du vill ju bli bäst mot dig själv.
Ja, för jag har inget så här, jag ska visa dem, så här, jag ska bli stå på tronen och öga. Det är inte det, utan den rikedomen jag kände förra veckan när vi tackade. Jag tror att vi är kanske 40 pers som finns med i tacklistan till skivan. Att vi är 40 personer som har gjort det här. Jag har inget behov att känna mig bättre än er, utan så här, jag känner som djup tacksamhet att vi har gjort det tillsammans. Men jag vill att det ska göra att vi ska prestera det bästa vi kan. Vi ska göra det så att det ska bli så bra som vi har möjlighet att göra, som förutsättningarna säger. Vi ska inte slarva, vi ska inte gå någon genväg, utan jag menar, vi spelade in körer, om några körer, 4 gånger för vi inte blev nöjda. Alltså, så ska det vara. Men det är ett gemensamt arbete, och jag vill inte skina över någon annan. Det ska inte vara min lycka är inte på bekostnad av någon annans. Men däremot så vill jag att drivkraften ska vara att vi ska åstadkomma det vi kan. Och men jag har en gammal klasskompis från gymnasiet som Anna Hasselborg. I hennes hand så är det mycket curling, så hon flyttade dit i curlinggymnasiet och så gick hon också estet. Och de har ju vunnit så OS-guld i curling. Skitstolt. Du känner OS-medaljör. Och vi hördes på Instagram för några veckor sedan och pratade just om prestation. Och då märkte jag att vi pratade om, eller hur, det var någonting hur jag formulerade så här, ja men det brukar vara fult att tävla i saker. Så inser jag att jag skriver det till en person som har vunnit OS-guld i tävling. Och att det är ju, och det är inget konstigt. Nej. Och där är ju också egentligen, det är en sån helt annan kultur. Och jag är också en extremt dålig förlorare, så jag hade nog blivit en väldigt dålig idrottsman. Och det
jag är otroligt dålig förlorare. Jag är en dålig vinnare också. Ja, jag är helt värdelös. Jag är en värdelös människa. Jag är en sjuk människa.
Nej, men jag tror att det är där som är rätt bra i då musik. För att man kan vara en tävlingsmänniska, men det är liksom inte en prispall. Förutom man då nominerar till olika priser. Men det finns ändå större diversitet i att man kan vara bra på olika sätt. Och det kan faktiskt finnas flera samtidigt som är bra, fast man är på olika sätt, och det är lite bjussigare.
Men jag tycker att det finns någonting också att lära sig, alltså att lära sig spela ett instrument. Det är många som har känt jag önskar att jag spelade mer. Jag bara, men spela mer. Alltså gör det. Alltså jag skulle vilja ha ett band. Jag bara,
starta ett band.
Alltså jag har gjort det hela mitt liv. Ja. Bara,
det är ingen annan som kommer ordna
det. Ingen annan kommer göra det. Du måste, alltså de barriärerna måste man liksom ta sig över. Och det är också en del, tycker jag, av det som även den här podden handlar om. Alltså den handlar om förkovring. På samma sätt som att offra någonting är liksom att det har en negativ klang. Men det finns ju bara en viss mängd timmar på dygnet. Och de måste ju liksom välja, och det finns bara en viss mängd timmar i ett liv. De måste ju liksom välja att göra någonting med. Och att lära sig liksom, när man var liten och märkte såhär, det här, det är så tråkigt att öva på det här. Men jag vill ändå klara av det. Och så märkte man att det fanns med små steg, och så i slut så kunde man sätta det där. Och nu när man har hållit på med det hela sitt liv, så finns det vissa saker som man kan skörda frukter med nu. Så att man kan spela det instrument man vill och ändå vara ganska fri i det. Och är det någonting som jag bara, det här kan jag verkligen inte, då tar jag in någon som är bättre på det. Men att det är liksom att man har liksom lyckats ta sig med någon slags barriär, för att man också har varit beredd att offra den tiden.
Ja, och det där är verkligen en balansgång av arv, miljö och vad har också en haft för, ja, men miljön runt omkring som har sagt, som har hjälpt den. Och jag tänker att det alltid är en kombination av det, att både ett eget val och, ja, men du hade ett trumset hemma. Jag ville börja spela fiol när jag var 7 år. Då fick jag en fiol av min pappa. Hade jag sagt att jag ville börja spela hockey eller gå i ballett eller ridskola, hade det nog inte hänt någonting.
Ja.
Men min pappa har varit musikintresserad. Det är en grundförutsättning som har hjälpt mig. Och så sen bra. Jättetydligt så här, ja, det fanns en musikskola med jättebra lärare och pedagoger som har liksom gett förutsättningar. Och att växa upp, jag tror vi pratade om det förra podden, att växa upp i Härnösand på 00-talet och i Västernorrland. Det fanns jättebra landstinget och kommunen hade bra satsningar för unga som vill hålla på med musik.
Det var det även när jag var
Ja, men det är verkligen så här, jag tänker att vi är verkligen så här välfärdens barn. Och även om jag inte hade haft det hemifrån, så fanns det många goda möjligheter att bli liksom vallad in i svensk musikliv. Så alla de sakerna så här, runt omkring miljön har ju gett mig så oändligt mycket. Jag hade nog inte hållit på annars. Och sen har jag övat mig på sista tiden Det här är svårt att säga, men jag övar mig att säga det nu också så här, att jag också är begåvad. Jag har fått en gåva som inte alla människor har i att hålla på med musik och skapa musik.
Mm.
Och det är en ganska sällsyn gåva. Och att säga det så här känns svårt. Och jag kanske kommer ångra mig efter att jag sa det. Men jag övar mig att säga det för att jag tror att jag behöver erkänna det för mig själv för att kunna ta hand om den. Så att det också blir en gåva både för mig och för andra. Så att det inte blir någonting som skadar andra. För det finns någonting som är väldigt svårt att erkänna att man är duktig.
Mm.
Det är lätt att säga så här, jo men jag har ju gjort mina 10 000 timmar. Det kan man liksom säga. Jag har arbetat för att bli bra på det här.
Mm.
Men det finns också väldigt många som är väldigt begåvade och som kanske inte erkänner det. Och då kan det ibland också bli att det vänds mot den. Att den där enormt dåliga självkänslan som det faktiskt då blir när man inte lyckas erkänna att man är begåvad.
Mm.
Som gör att man kan bli bitter. Eller att man blir en översittare eller att man fortsätter vara en sån underdog-position.
Mm.
Nu Per, det här är något jag liksom inte har pratat om. Så att jag liksom, du får säga om du tycker att du inte hänger med i resonemanget.
Nej, jag hänger med fullkomligt.
Men jag tror att det är... Jag har blivit begåvad med musik och det är det som är mitt kall. Och därför måste jag vårda det så att det inte blir till någonting dåligt vare sig för mig eller för andra.
Mm.
Och det är min övning.
Mm.
Och sen har jag haft jätteför viktiga och relevanta förutsättningar som har gjort att jag har kunnat ta hand om den gåvan. För det finns många människor som får gåvan som aldrig får möjligheten på grund av sin omgivning att göra det.
Mm.
Och det är därför välfärden är väldigt viktig. Det är också till exempel den svenska kulturskolan.
Verkligen.
Har skapat det svenska musikundret. Därför att barn som inte haft förutsättningar hemma har genom en kulturell välfärd fått samma förutsättningar som till exempel jag fick som hade en pappa som uppmuntrade mig till att spela.
Mm. Men jag tycker att det, om man bortser från de här otroligt värdelösa krafterna som nu florerar. Så om man tänker på det positiva som fanns när jag var liten så med musikskolan och sådär. Där det var jättemycket kids som gick, vill jag minnas, och lärde sig spela instrument. Men jag ser ju liksom nu, alltså för några år sedan så tyckte jag att det var, att jag bara, herregud, det liksom, har vi kommit dit här nu att kidsen inte pallar för kover så länge, att allting går för snabbt och nu drar jag liksom bara till en någonstans ish där vi lever nu. Men att det inte finns tid och liksom barnen uppmuntras inte till att liksom blicka inåt och att liksom att lyssna på toner och rytm och hitta det som är mäktigt och magiskt i det. Men då, jag tror jag hade helt fel, eller så var det bara några år där det kanske var så. Men jag märker ju nu liksom sjukt många unga där som har börjat spela igen. Alltså instrument och alltså trummor är helt overkligt. Det är liksom, det är så sjukt mycket tjejer som spelar trummor nu. Det var lite ingen.
Nej.
Så att vissa saker blir ju också bättre.
Ja,
det är helt övertygande.
Det tror jag också. Och att så här, tillgång till att alltså, sitta hemma och producera och skriva och känna sig... Jag tror att det är mycket lättare för barn och unga som växer upp idag att bli skapande personer själva. Alltså, när jag växte upp så var man, då skulle man spela andras musik.
Mm.
Men att uppmanas att göra sitt egna och så.
Mm.
Och att man också har communities på ett annat sätt. Att om du är musikintresserad, säg att du växer upp i Sorsele.
Mm. Nej, bara YouTube så kan du bara sitta
och leva. Och du kan få vänner. Mm. Alltså att du tillhör en värld på ett helt annat sätt än vad du gjorde när vi växte upp. Även om vi är lite olika ålder så var det liksom före internet hade blivit en stor grej.
Mm. Före mobiltelefonen för min del.
Ja, typ så här. Men det är liksom en före iPhone.
Mm.
Och jag skaffade min iPhone när jag var 20. Jag tänker att det är en tid innan.
Mm. Absolut. Men du, när började turnén då?
Vi började i lördags.
Ja, ni började i lördags?
Ja, i Malmö.
Ja. Och är det fram till jul?
Ja, den är ganska utspridd. Så det är väldigt kul.
Du, jag ska komma. Jag ska komma på Nalen. Jag behöver inte, du behöver inte skriva upp mig, för jag har andra kontakter. Så jag,
ja, men det
ska
är
inte,
bra.
Jag ska inte stjäla din gästlista.
Det är bra.
Jag vet hur det är.
Ja, du vet hur det är. Folk men du, i sista minuten.
Sara, fantastisk skiva. Love you alltså. Så himla kul att du ville vara min gäst. Dörren står alltid öppen.
Jag nu, kommer hemskt gärna tillbaka.
Nu skiter vi där.
Stort tack till dig, Sara Parpan. Och missa inte att lyssna på hennes otroliga album Eros, Agape, Filia. Ja, årets skiva. Helt underbart. Nu får du stå ut med lite musik från mig. The Building. Ta hand om er. Puss.